Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till bakpodden Tillåt kakor, en podd med mig, Emma Brink-Rask, och min goda vän Camilla Hamid.
Många av er känner nog igen oss som bakinspiratörerna från TV-rutan, bland kokböcker, tidningsomslag, YouTube, Instagram, ja, där bakning finns helt enkelt.
I den här podden avslöjar vi inte bara allt kring de bästa och hemliga baktipsen, utan här får ni också följa med oss in på livet och allt som händer oss i vardagen.
Så häll upp kaffet, ta fram bullarna,
nu kör vi!
Jag tror att det är du som ska börja.
Okej.
Okay. Säga något.
Jag ska bara googla fram recensionerna på min...
Googla fram. Vad säger man i podden?
Ja, exakt. Vänta. Säg inte att han har tagit bort dem. Alltså, grejen är så här. Du vet mitt postombud.
Mm.
Ja. Vänta.
Du kan inte... Så här, en grej. Du vet mitt postombud.
Ja.
Off, nej, men... off podd.
Okej.
Okay. Det måste ju vara on podd.
Är vi on podd nu? Okej. Okay. Mitt omtalade postombud.
Följetongen.
Följetongen. Ja. Jag hade släppt det här egentligen.
Mm.
Men sen jag berättade om det här i podden så har jag bara låtit min man gå och hämta ut mina paket där.
Mm.
Men bara för att det är min man som går dit så är ju han aldrig där. Det är någon av hans kollegor som jobbar istället.
Okay.
Och den senaste kollegan, då min man tog upp det med honom. Han bara, så min fru vågar inte komma hit och hämta ut sina paket. Då sa den här personen, han bara, nej, det är många som känner så. Han bara, du borde läsa recensionerna på den här tobaksaffären på Google.
Och då säger han som jobbar där.
Ja, det. Och det roliga är att så här, hur många postombud eller slash tobaksaffärer i Sverige har blivit recenserade på Google?
Nej.
Har man blivit det har det gått ganska långt.
Det hjälper ju inte, för man kan ju inte så här, ja, då väljer jag en annan.
Nej, man är ju bunden.
Ja, oftast. Ja. Ibland får man ju välja, men ofta inte.
Men vill du höra?
Ja, jättegärna.
Mycket dåligt bemötande. De bryr sig inte om allt. Tyvärr, det finns webbsidor som skickar paketer bara till den platsen. Ja, alltså det är ju så. Man har inget val. Vid uthämtning av paket får man oförskämt bemötande. Extremely rude and arrogant owner. Riktigt otrevlig ägare. Vägrade att ta emot mitt paket. När man läser andra om den här så verkar det inte bara vara en dålig dag heller. Vid uthämtning av paket får man oförskämt bemötande. Trots att det var öppet klockan 11 skrek han på mig att komma tillbaka klockan 12. Nästa gång kom klockan 21.03 skrek han att han har stängt 21. Jag fick inte mitt paket. Jätteotrevlig man och dåligt bemötande. Någon har skrivit toppen trevlig och hjälpsam.
Men det måste vara någon av hans andra medarbetare som var där då kanske.
Ja, under ett annat namn. Och profilbilden är en tjej som sitter på en pony. Man får inte lämna in paket där. Han har heller aldrig tid att lämna ut paket. Otrevlig snubbe. Alltså, det är en jättelång lista på recensioner.
Men man tycker ju att... Är det DHL han är eller hur är det nu?
Ja, exakt. Ja,
de borde ju ha koll på sådana saker. Att man borde liksom leva upp till en viss standard för att få fortsätta...
Tror mig, jag har frågat dem.
Deras brand liksom.
Ja, men jag tror de verkar inte bekymra sig över den typen av saker. Så jag ville bara säga det. Att det var, som sagt, varje gång jag ser en sån här grej så på något sätt är det skönt. För då bara bekräftar okej, det är inte bara mot mig. Det är inte fel på mig.
Nej.
Om det är fler som får det här bemötandet.
Det är bra.
Mm. Men det är spännande när en tobaksaffär slash postombud får så här många recensioner.
Ja, och för det är ingenting har med deras liksom kärnverksamhet att göra. Nej. Allting handlar om postutlämnarverksamheten.
Exakt. Ja, men får jag säga en roligare grej?
Ja.
Jag träffade min barndomsidol. Alltså personen som introducerade mig till bakning och matlagning. Personen som vars recept på pizza var min första pizza jag bakade.
Det är stort.
Ja, det var väldigt, det är så här, jag hade inte brytt mig om Justin Bieber hade gått förbi. Men när den här personen går förbi, då blir jag starstruck. Jag pratar om Johanna Westman.
Ja.
Jag tror att alla ni som är ungefär i min ålder uppåt kollade på Johanna när hon lagade mat med en robot. Jag kommer inte ihåg vad han hette.
Hon var på tv också.
Ja.
För jag visste att hon hade gjort kokböcker för barn.
Exakt. Och, men de är baserade på ett program hon hade på SVT. Jag, Mixer hette han.
Ah, ja,
Johanna och Mixer.
Ja. Men vi pratar tidigt 2000-tal, eller?
Ja, sent 90-tal, tidigt 2000-tal. Mm. Och alltså, när jag träffade henne kändes det som att vi hade sett förut. Mm. Men det här var första gången jag träffade henne. Jag har ju följt henne på Instagram.
I vilket sammanhang träffades ni?
Jag skulle hyra hennes studio för att fota nya pressbilder med Ulrika. Hon som fotar mina böcker.
Har hon en egen studio?
Ja, på Mosebacke.
Right.
Skitsnygg. Alltså verkligen, jag ville bara ha så här någon ny fräsch miljö.
Mm.
Och jag trodde inte att hon skulle vara där. Mm. Jag tänkte, för att hon och min som fotar mina böcker, Ulrika, hon fotar även Johannas böcker och de är vänner.
Mm.
Så att Ulrika hade löst allting med studion och då tänkte jag bara, jag kommer komma dit, Ulrika kommer vara där.
Ja.
Johanna kommer inte vara där. Men så sitter hon där.
Mm.
Och jag vet typ inte hur jag ska bete mig. Och sen, vet du vad det sjuka var?
Nej.
Jag hade en skjorta.
Ja.
Och den hade krage. Och ofta när man har krage under en sjal så ser det ganska som att man har en tjock hals.
Mm.
Så jag var så här, gud, jag måste klippa bort den här kragen.
Ursäkta, va? Klippa bort kragen på skjortan?
Alltså standard, alla tjejer med sjal, vi klipper bort kragarna. För att annars ser det för liksom... Det blir oproportionerlig hals gentemot huvud och axlar.
Oh my god!
Men
det här var ny information för
men
mig.
Men den syns ju ändå aldrig.
Nej, jag förstår. Men...
Så att man klipper bort den. Det känns ju brutalt när man gör det.
Ja.
Men man behöver göra det. Så att,
all right.
Och vet du, då klipper hon bort min krage. Jag skulle fatta. Alltså, som sagt.
Tyckte inte hon att det är så här, ska du klippa bort krage? Hon bara fattade.
Nej, men hon bara fattade. Hon gjorde det. Hon bara, gud vad snyggt det blev. Alltså, ja. Så himla avslag. Så jag ville bara säga det. Det här är liksom det som har förgyllt min vecka.
Men vad, jag fick träffa berätta mer. Hur var hon? Vad pratade ni om? Visste hon vem du var?
Ja, hon visste vem jag. Och vet du vad? Jag taggade på henne på Instagram. För jag behövde meddela hela världen om att jag har träffat Johanna Westman. Och att jag är jättestarstruck. Och så repostade hon och skriver så här, jag har varit med och fostrat denna stjärna. Alltså, för det har hon. Det är hennes böcker som jag liksom har... Som har liksom lagt grunden till mitt bakintresse. Och det fina, förlåt att det här blir en jättelång story. Men som sagt, jag berättar för dig så här, det är inte som att vi hade så här mycket pengar när jag var barn.
Nej.
Så jag hade egentligen aldrig råd med böcker. Men alltså, turen i livet. Min granne jobbade i en bokaffär.
Mm.
Och hon var jättemån om min läsning. Så jag fick böcker av henne.
Okay.
Och en av böckerna jag fick var den här kokboken. Så att liksom... Hennes böcker, alltså det är så himla mycket mer än bara så här en bok med recept. Det är ju, alltså det är ett, hon var ju liksom barndomsidolen, men också sättet jag fick boken på och att jag sen, alltså cirkeln slut, så jag får träffa den här människan i verkliga livet.
Mm.
Och hon är så här lite stolt. Det betyder jättemycket för mig.
Ja, jag förstår
det. Har gått upp.
Men det är ganska roligt. Här syns ju vår generationsklyfta som inte är jättestor men ändå så här 13 år. För mig, när Johanna Westman började göra mat och mat-tv och mat för barn, då hade jag blivit så här tonåring och slutat kolla på barnprogram.
Mm.
För mig är ju Johanna Westman liksom popprogramledare. Hon höll ju i musikprogram.
Aha.
Det fanns 92 så fanns det ett program som hette Poppy Top, som var så här det stora listprogrammet på tv.
Aha.
Och då var jag 12-bast. Så det, alltså för mig är hon liksom ungdomsmusikprogramledare. Så att jag och sen släppte jag liksom, jag blev för gammal för barnprogram så att jag har aldrig riktigt hängt med i hennes liksom matresa. Men nu ser jag henne på kväll och säger just det, hon gör mat nu. Liksom. Men för mig är det fortfarande att hon är en av de här liksom coola, de som var några år äldre som hade fått coola, trendiga musiktopplister, programledarjobb. Liksom. Så vi har verkligen olika referenser.
Ja, men vad har du gjort?
Ja, men jag har ju varit faktiskt påskledig.
Jag trodde du skulle säga att du har varit påskkärring.
Påskkärring.
Det har inte varit.
Jag har varit vanlig kärring och så det var påskkärring. Det blir ju påskkärring. Men på följetong så har jag ju faktiskt pratat om min pralinkurs.
Mm.
Den har jag ju tittat lite mer på nu när jag varit ledig. Egentligen så ska man ju liksom titta på varje varje del och sen ska man ju svara på frågor och läsa och så ska man öva och sådär. Nu har jag bara så här, tittat igenom alla filmklipp och vidhåller ju fortfarande att den är inte för newbies.
Nej, okay.
I alla fall inte när det börjar med hur man ska då liksom temperera färgämnena som man ska färga skalet med innan man ens häller på chokladen.
Oj.
Ja, men vad som faktiskt är intressant är att han använder sig av en chokladtempereringsmetod som vi inte har pratat om.
Okej, så det finns en till. Utöver Nikron, utöver sous vide.
Ja.
Vad har vi mer?
Den heter poddning, tror jag den heter.
Nej, sluta. Gör det.
Jag tror det. Jag tror den heter poddning. Ja. Jag tror också att magasinet Läkerier, den danska mattidningen, har skrivit om det. Och vi ska prata mer om den annan gång, tänker jag. Det bara slog mig nu att... att, för den är också, återigen, vad som gör att jag känner att den här kursen är helt otillgänglig. För då står han där... och har liksom en så här apparat som värmehåller 6 liter choklad, smält choklad. Och han bara, ja, det här är bra om man ska göra små mängder. Till exempel här har jag bara 6 liter choklad. Man bara, ursäkta, jag ska väl göra 1 deciliter. Men den här metoden kan du göra med stora mängder choklad och du kan också göra det med väldigt, väldigt små mängder.
Okej, men berätta.
Ja, men den handlar om, vi har pratat om tidigare att man värmer upp, man värmer ner, man värmer upp. Mm. Eller bara som gör då, bara värmer upp. Det här är ett mellanting. Så du värmer upp chokladen till runt 40-45 grader. Den smälter, men ganska precis. Sen så ska du bara ner till arbetstemperaturen. Du ska alltså inte ner och sen upp igen. Och du ska ner i arbetstemperatur genom att addera osmält choklad.
Mm.
Så du adderar liksom bitar av choklad. Och sen när du når rätt temperatur så bara... mixar du eller bara tar du upp dem? Och jag såg faktiskt en ny dansk tjej som jag börjat följa ganska nyligen som gjorde det här med extremt små mängder choklad, kanske så här 100-150 gram.
Okay.
Att hon smälte det upp till typ 40-45 grader och sen la hon ner typ, om man tänker så här, chokladpellets, Valrhona, eller om du tänker att du har brytit av, alltså en chokladbit liksom. Mm. Så la hon ner och så rörde hon runt dem så de liksom smälte, alltså svalkade den chokladen som man hade tills den nådde rätt temperatur.
Mm.
Och då bara så här fiskade hon upp dem och så var den klar.
Okej, okay, men vad gör man med den? Man äter upp den kanske?
Ja, man äter upp den. Eller så har du den till när du ska smälta nästa gång. Och det är det som är att han kallar sig i kursen att när du håller på att tablera choklad, så kanske du får in lite så här bakterier och luft och massa grejer. Liksom. Så att den kan du inte... om och om och om och om igen hålla på att temperera, för den tappar lite i kvalitet varje gång. Och han menar att med den här metoden så gör man inte det.
Nej, jag kan tänka mig att man inte får in så mycket luft och sådana saker. Där,
om man... så att jag tänker att jag ska testa den, för då kan man i mikron värma upp till 40-45 grader. Alltså vara försiktig så man inte värmer för mycket. Och sen då, du kan ju såklart ha finhackad choklad också, men det som är bra om du lägger lite större bitar är att när du väl har nått rätt temperatur så bara fiskar du upp dem och så är chokladen redo. Så det ska jag faktiskt ta med mig. Så jag kommer ju lära mig jättemycket av den här pralinkursen ändå, även om det, ja, men det första jag kommer göra är inte att lära mig temperera färgämnen.
Nej.
För att, alltså, jag vill så här börja med att bara stöpa en helt vanlig chokladpralin utan pynt ens. Liksom.
Ja, men det känns mer så här newbie än att så här börja med färgämnen direkt.
Så jag kommer nog att... nästa gång jag ska temperera choklad så kommer jag definitivt testa den metoden. Så får vi höra mer om det.
Gärna.
Sen har jag en annan grej på gång också som jag faktiskt tänkte att jag kan berätta nu på. Jag har inte sagt det någonstans. Så det blir lite så här...
bara för er som
lyssnar. För er som lyssnar. Men jag håller ju på att producera kurser.
Ja, på tal om dåliga kurser. Och nu kommer Emma med bättre kurser.
På tal om dåliga kurser så kommer jag göra en bra kurs. I chokladtemperering. Temperering, jag är inte där. Men jag håller på att producera spritskurser.
Oh.
Och det är det många som har frågat efter.
Mm.
Så det ska bli väldigt roligt. Det kommer att lanseras förmodligen i början av maj.
Det är ju snart.
Ja. Så nu är jag i slut... De har varit liksom legat hela tiden och gnagt i mitt bakhuvud. Mm. Liksom att nu måste du... ja, bara flyttat fram deadline hela tiden. Men vi ska spela in dem i början av... inte nästa vecka, veckan efter.
Mm.
Det blir två kurser, en grundkurs där man verkligen från noll, vad är en tyll, vad är en spritspåse, ja. Hur gör man, hur håller man, vad ska man tänka på, vad kan man spritsa med? Och sen så kommer det finnas en avancerad kurs för de som känner att de kan grunderna men vill lära sig spritsa tvåfärgat. Hur ska man tänka när man spritsar på kanterna, på höga tårtor, ryska tyllar. Specialtyllar, hur man gör alla de här olika blommorna med kronbladstyll, lite mer avancerat.
Kul!
Så det ska bli jätteskönt när de är färdiga, för de är fortfarande en sån grej som står överst min to-do varje dag och som jag hela tiden flyttar fram, för att det är mycket jobb med, alltså jag har ju, när jag, och mina kurser kommer kosta, men långt mycket mindre än vad den här kursen som jag köpte. Och jag får ändå respekt när jag ser den, för att jag vet nu vilket jobb det ligger i att göra kurser. Det är inte bara så här, jag spelar in mycket så här när jag gör och bara upp på Insta liksom. Och det blir liksom undervisande såklart, men när man ska på riktigt så här ta gå betalt för en kurs och hur det ska vara pedagogiskt upplägg, och man känner verkligen så här, gud, de måste känna att det här är lärorikt och värt pengarna och så där. Så att det ska bli otroligt skönt när de är klara, och då ska jag ju fortsätta göra kurser. Vi får se vad nästa ämne blir.
Det, alltså, det är så kul, för du är värsta spritz queen så det är nice att få lära sig av dig som ändå har skrivit en hel bok om ämnet.
Ja, men jag tänker att det känns naturligt, samtidigt som jag hela tiden tänker att det finns jättemånga som spritsar mycket finare än mig egentligen, men ja.
Men varför säger du så? Det är inte det handlar om. Det handlar väl om att så här, paketera det pedagogiskt, så som du faktiskt är väldigt duktig på, tycker jag.
Ja. Och sen liksom, alltså i första kursen så kommer vi gå igenom, alltså det kommer vara ganska mycket som boken, men där du får se och höra mig göra och prata liksom. Men att man går igenom olika saker man kan spritsa med. Så i fortsättningskursen kommer vi nog hålla oss typ i smörkräm.
Ja,
för att där handlar det mer om teknikerna liksom.
Just det.
Så det har jag hållit på med, så det blir roligt.
Kul, vet du, jag har ägnat jättemycket tid åt att redigera en video.
Ja, som vi gjorde för jättelänge. Jag tänkte på det, att den dök upp nu så här påskgriset.
Men jag laddade upp en video, det blir i tisdags för er som lyssnar. Ja, det är samma dag.
Just det.
Men jag laddade upp den på tisdagen. Den här videon spelade vi in
för påsk, tre veckor sedan.
Tre veckor sedan. Och då testade vi GB's glassnyheter 2021. Och det skulle inte ha tagit så lång tid att redigera den. Men du vet, när man matar in allt material i datorn och så bara, gud, micken, det knasar i början och i slutet av videon.
Men, och vi höll ju också på en miljard gånger och testade mickarna, och de funkade och höll på fram och tillbaka. Och liksom.
Jag vet inte vad det var, otur, men jag försökte lösa det. Ja. Och det blev bra. Men en sak som jag slogs av när jag gick igenom videon, så vi testa Solero, och i hela mitt liv så har jag trott att en låt går in i manjara, in i ära, Solero, vill du ha mig så får du ta mig. Och sen så var jag så, och så sa du så här, nej, men jag känner inte igen den här låten, men om jag får höra originalet så kanske jag känner igen den. Så jag var så här, gud, jag måste kolla upp den här låten, så här, så spela in en liten trudelutt. Och så visade det sig att jag har hört fel hela mitt liv. För den går inte ens i närheten av det jag sjöng. Den går boom, 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 wow, wow, boom, boom. Alltså det är så här, så ordet Solero existerar inte i den här låten.
Men man undrar hur du, var kom det ifrån?
Alltså liksom? Den här låten kom ut 99, då var jag 7 år gammal. Så jag vet inte, något måste ju ha hänt i mitt huvud.
Ja, när man är 7, då är man i den åldern så här, man kan inte engelska riktigt. Nej. Så man härmar ljud bara liksom. Och så kanske man, ett ljud som man inte känner igen, så låter det kanske nästan som ett ljud man känner igen.
Ja, absolut, men det här var ju inte ens i närheten.
Nej.
Så jag vet inte vart jag fick det här ifrån. Men jag skrattade och jag grät samtidigt, för jag insåg väl så här, mitt liv är en lögn.
Det är ju otroligt roligt med felhörningar.
Ja.
Jag har faktiskt en som också är från när jag var så liten. Jag vet inte om du kommer ihåg, men Lena Philipsson var med i Melodifestivalen på 80-talet med en låt som hette Dansa i neon.
Ja, jag känner igen låten, men jag levde inte när den kom.
Nej, men då var jag ju typ kanske 7 år.
Ja.
Och jag trodde att hon sjöng Dansa in i ån. Så jag varje gång jag hörde den låten så såg jag framför mig hur hon liksom stod, typ så surfade nästan på så här, ån i Ronneby också, för det var där jag bodde då. Så jag såg henne så här, dansa in i ån.
Nej.
Och det här trodde jag tills på riktigt för kanske 5-10 år sedan.
Nej, vad sa du?
Alltså jag var inte today years old, men jag var vuxen när jag insåg att hon sjunger ju dansa i neon.
Vad jobbigt. Mm. Det blir ju väldigt, alltså som sagt, ens världsbild.
Ja, och det här har ju gått så lång tid, så jag hör ju fortfarande dansa in i år. Jag får ju tänka efter när jag ska säga det, får jag tänka efter så att jag säger rätt och inte det som jag tror. Men det finns ju några sådana här klassiska felhörningar, som den här Summer of 69, Bryan Adams.
Men jag får sjunga för att jag ska veta vad det är för låt.
Ja, men då sjunger han I got my first real six string, alltså min första så här, sex strängs gitarr. Och där trodde jag och många med mig att han sjöng I got my first real sex dream.
Oj, gud, det är inte riktigt samma sak. Det är en helt annan innebörd.
Ja.
Dansa in i ån och dansa in i ån handlar fortfarande om att dansa. Liksom. Ja.
Men den allra roligaste som jag hörde någon gång på radion, som jag fortfarande så här börjar fnissa när jag tänker på, är en låt av Amy Diamond.
Ja.
Där hon heter inte så länge, hon har bytt namn tror jag.
Ja. Okay.
Hon sjunger Throw your pennies in a wishing well. Alltså kasta dina pennies i alltså, en önskebrunn. Ja. Ja, kasta dina mynt i en önskebrunn. Och då hörde
jag... Jag hör vart det här är på väg.
Throw your panties in and wish them well. Alltså kasta in dina trosor och önska dem lycka till typ.
Men jag hörde något helt annat.
Det är väldigt stor skillnad.
Kan du säga penis igen?
Throw your penis in a wishing well.
Vad hade det kunnat låta som?
Penis! Penis är nästan värre än panties. Throw your penis in and wish them well. Men det låter ju sådär, throw your penis in a wishing well, throw your panties in and wish them well. Ja, men också, det finns ju låtar där man har hört Beck sjunga en låt, ni vet inte ens vad den heter, för att, och i mitt huvud heter den liksom inte ens riktiga ord, den heter Soj och grötigt hår.
Soj och grötigt hår?
Soj och grötigt hår. Och han sjunger ju på engelska. Kristoffer kanske vet vad jag sjunger. Men i mitt huvud, när jag liksom inte kunde engelska, så sjöng han soj och grötigt hår. Soj och grötigt hår, I'm a loser baby, so why don't you kill me? Men gud, han sjunger ju inte soj och grötigt hår.
Men gud, vad sa du att han hette?
Beck, B-E-C-K. Jag får googla vad det är han sjunger. Beck Loser. Loser heter låten, tror jag.
Loser bara? Aha. Soy un perdedor.
Jaha, det är på något helt annat.
I'm a loser. Ja, men den här låten känner jag igen. Men ja, men
Markoolio har gjort en svensk version som är
ja,
så här.
Ja, det är den jag har.
Jag har inget körkort.
Ja, det är den jag kopplar till.
Jag har inget körkort.
Okej, okay, ja. Så det var något på spanska då?
Ja, men precis. Men i mitt huvud var det soj och grötigt
ja, och
hår.
Och åka pendeltåg. Ja, det är den jag kan.
Det är roligt med, alltså, om man är lite ledsen, så googla felhörningar, för att det är roligt. Man skrattar mycket.
Okej, Emma.
Mm?
Jag fick ett väldigt jobbigt moment. Det har cirkulerat jättelänge en trend på TikTok där man uppmanas att söka på Where does vanilla flavoring come from?
Och då ska man söka inte på TikTok utan på Google.
På Google. Och, så här, och varje gång jag har sett någon göra det här, så här och sen i sekvensen när man ser att de googlar, man får inte se vad de googlar eller vad som kommer upp, så ser de helt så här baffled ut. De ser helt så här förstörda ut. Och jag har tänkt varenda gång, de fejkar.
Ja, för att sådana där filmer har man ju sett med annat också.
Ja.
Alltså spela upp det här baklänges.
Ja.
Eller så här, the moment when I realize, la la la. Och så ser man, och så fattar man inte. Och man googlar, man fattar. Och då jag tror också att de är fake.
Ja. Speciellt eftersom att så här, det är bara en ofta är det så
de att man ska titta igen och igen och igen på filmen för att se vad det är man missar.
Precis. Men det här jag förstår nu.
Okej.
Okay. Jag googlar på where does vanilla flavoring come from? A chemical compound used in vanilla flavoring and scents comes from the anal glands of beavers.
Ja. Och det visste jag.
Va?
Ja.
Vadå, du går bara runt och vet om det här
ja.
Och lever ditt liv normalt.
Ja. Eller ja, det är ingenting som jag tänker och reflekterar över dagligen.
Men alltså
ja, men det är ju inte, vanilj kommer ju inte från bäverns...
Nej, men vanilla flavoring, alltså så här artificiell vanilj.
Ja.
Och då är, alltså, kommer från...
Körtlar i bäverns anus. Men då undrar jag, för det här har jag hört jättelänge. Men jag har aldrig riktigt... Eller, jag har nog tänkt så att det där är kanske inte sant.
Ja, men alltså det här är tydligt. Det är inte sant i Sverige.
Nej.
Alltså, för grejen är, som av en händelse, igår, jag är med i så här olika vegangrupper.
Mm.
Och då var det någon där som la upp det här. Jag måste bara kolla, grupper. För då var det någon som la upp det här och sa, är vanilj vegans nu? Eller är det inte vegans längre?
Ja, just det. Men vanilj, alltså vanilj är ju veganskt. Om det då, som vi pratade om förra veckan, inte är odlat med massa animalisk gödsel. Och
här hittade du.
Eller besprutat.
Och då, för grejen är, många hade bra inputs här.
Mm.
Då var det någon som sa att det här förekommer inte i livsmedel i Sverige.
Mm.
Utomlands kanske man får hålla lite koll. Mm. Och, nu, och någon säger så här, idag tas det främst från restprodukter från träindustrin.
Mm.
Men jag vet inte vad det är för ämne de får ut från trä som finns i anus på en bäver också.
Nej, men det här med trägrejen,
ja.
Har inte vi pratat om det i podden tidigare?
Jag minns inte.
Jag tror det när vi pratade, har vi ett helt avsnitt om vanilj?
Ja, det har vi.
Ja, det har vi, precis. Där tror jag faktiskt att vi pratar om just den här,
trägrejen.
Vi pratar om vanillin till
just
exempel,
det,
som är ett syntetiskt
vanilj. Ja, för det är den vaniljen vi pratar om nu, alltså vanilla ja. Flavoring, alltså artificiell vaniljsmak.
Ja, det har ingenting med vanilj.
Äkta vanilj,
nej
utan nu är det bara så här vanillin, vad är det, sån där vanilla essence
ja, som
inte
precis.
Är på riktigt liksom.
Ja.
Men
för då har jag för mig att vi pratar om just att från trädgrejen.
Mm. Och det är så här, okej, okay, men det kommer från något som växer i jorden. Fine. Mm. Och det är någon som sa att det är typ för dyrt att använda bäver. Mm. Så därför använder man granar. Alltså,
men vet du vad jag blir väldigt, väldigt nyfiken på?
Ja.
Hur kom man på?
Att vi letar i rumpan på en bäver.
Alltså någon gång, någonstans måste ju någon ha smakat
nej, men,
på
usch.
Någonting från rumpan i en bäver och sagt
det här smakar vanilj.
Det här smakar vanilj. Och sen därifrån så har det här blivit industri. Det är alltså, ja, i sig är det helt sjukt att vanilj sen kan komma från körtlar i bäverns rumpa. Men det sjuka är ju att någon gång har kommit på det.
Ja, och du, ja.
Jag kan inte ens föreställa mig hur det har gått till.
Det måste vara i någons, ja.
Nej, men hur hamnar man där ens?
Ja, det är så här,
för också bävrar är inte tillgängliga djur. Alltså du får ju jobba rätt hårt för att ens, jag vet inte ens om det finns bävrar i fångenskap, kanske i någon djurpark någonstans.
Ja.
Men annars är de ju ganska skygga, lever under vatten. Hur fan får du tag på en bäver och tänker att det finns något som nog är gott? Smakar kanske vanilj. Fast det måste ju vara tvärtom, att man har fått i sig det.
Vad du fått i sig?
Ja, men alltså, kanske att några någonstans förr i tiden, så man äter bäver. Låt säga att man äter hela bävern. Och då är det då en restprodukt där, att man råkade få i sig det och så smakade det.
Eller att bävern sket och man kände doften.
Och då bara, då ska vi vara glada att man inte gör det från så här bäverbajs då.
Ja.
Egentligen. Men vi kan vara trygga med att i Sverige, inte ens i vaniljinsocker.
Nej,
där är det träd.
Men ni som känner att ni inte vill köpa äkta vanilj utan hellre vanilj, nu kanske ni blir ännu mer motiverade att kanske gå till en liksom, äkta råvara.
Ja, men faktiskt. Och vaniljsocker är ju ändå prisvärt.
100%
jämförelsevis.
Men tydligen är bävergrejer dyrt. Alltså ändå.
Mm. Det är väl lite mytomspunnet med bävrar liksom, eller?
Hur menar du?
Nej, men är inte det liksom att det är lite så här otillgängligt, men att också de, hur de liksom äter träden och liksom att de är...
Att det är speciellt.
Ja.
Det är kanske därför rumpan luktar vanilj.
Det är konstigt, men man undrar också, är det specifikt för bävern? Eller är det egentligen så att det finns körtlar i alla djurs anus? Kanske i våra anus som också skulle smaka vanilj om man... utvann det.
Jag känner att jag vill forska på det här.
Och behöver, kan man, och det här kommer bli för grafiskt, tänker jag. Vi kan inte ens prata om det här. Men jag undrar hur man utvinner det. Behöver man döda bävern och ta loss körtlarna?
Eller kan man
bara klämma liksom?
Eller så här, bara göra ett så här, skrapa av.
En biopsi. Nej, men gud, vi får sluta prata om det här.
Gud, det här gick för långt.
Ja. Men det är som sagt bara googla om ni vill läsa mer om detta. Så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja.
Och om vi ska återkoppla till förra veckans obskyra bröstmjölksdiskussion och veganskt eller ej, så har vi faktiskt fått
ja, men
både och både de som har sagt att veganism handlar inte om vad du äter utan det handlar om en livsstil som gör att du inte är medverkad till att exploatera djur på något sätt, och så det är definitivt veganskt, medan andra har hävdat att nej, det är inte veganskt. Så att ja, så är det med det.
Jag älskar hur du alltid försöker liksom knyta tillbaka till seriositet i ett ämne som har spårat.
Men det var, jag vet inte hur man bara släpper den där och går vidare.
Ibland kan det passa att bara
släppa. Okej, vi släpper och går vidare. Du, vi får ju oftast faktiskt, den frågan som är vanligast hos både dig och mig är ju, vad gör du av allting du bakar? Skrattar du fortfarande åt bäveranusen? Skulle lagt det sist i programmet.
Okej, men nya tag. Ja. Kolla inte på mig.
Nej, men vad ska jag titta på handspriten här? Jo. Nej, ja. Men vi får frågan, vad gör du av allting du bakar?
Exakt. Och det, ja, man känner att man svarar på den väldigt ofta, men det kommer hela tiden. Man kan tänka mig att det ändå känns absurt att så här, man bakar så mycket som vi gör. Mm. Vad händer med allt? För att någonstans tar ju utrymmet i frysen slut. Mm. Man kan inte kanske äta så mycket.
Och någonstans, poängen med att frysa in är ju för att man ska kunna ha senare.
Exakt.
Men när man då hela tiden gör nytt så finns det liksom ingen poäng med att frysa in.
Nej, precis. Och för jag brukar säga så här, jag ger ofta bort till grannar. Mm. Men jag måste ha en väldigt så här, noggrann taktik när jag gör det här. Mm. För att inte få tillbaka fika när jag gör det.
Ooh.
För att så här, i det området jag bor i, det är väldigt så här, multikulturellt. Och jag vet att många kulturer delar den här principen att om jag ger dig ett fat med fika får fatet inte lämnas tillbaka tomt. Så jag har börjat ge det här på papperstallrikar.
För det är det handlar om. Alltså.
Ja, för jag vill inte, alltså så här,
det är inte
jag,
själva det som är på fatet utan det är...
Ja, exakt. Så man får inte lämna tillbaka ett tomt fat.
Mm.
Så alltså, i början så var jag så naiva, men jag lämnar en tallrik här, jag orkar inte så använda engångsgrejer.
Ja.
Men så får jag tillbaka och jag var så här, nej, poängen var att jag skulle bli av med fikat. Så då fick jag börja liksom använda papperstallrik, för då kan de inte lämna tillbaka någonting.
Där har jag en bättre deal, för att det som jag ger till mina grannar, sen poppar de ibland förbi med en flaska bubbel eller blommor.
Ah, ja, det är liksom en utbyte lite mer så. Ja, det är nice.
Det gillar,
för, men de kanske är medvetna om att du...
Ja. Och sen så bakar de ju inte själva.
Nej,
det är faktiskt,
det är bra. Ja, det är sådana grannar man ska
ha. Men de är... perfekta grannar för mig. För att de säger aldrig nej. Alltså, vi bor i en förening med 3 andra hus.
Mm.
Så vi är 4 familjer. Och de andra 2 familjerna är så här, åh vad gott. Men nej, vi försöker och nej, vi ska inte liksom. Men de säger aldrig nej. De bara så här, åh vad gott. Och det är så skönt, för att det finns grejer som jag stoppar i frysen. Det är generellt alla typer av cookies. För att de
för
kommer gå åt, de är lika goda när de har frysta, och jag vet att barnen älskar dem. Så alla typer av cookies och kanelbullar och den typen av saker brukar jag nog stoppa in dem på sig i frysen också. Men alla andra grejer vill jag liksom mest bli av med. Man har tagit den här biten, man fotar och smakar, och sen så vill jag bara bli av med det. Och igår hade jag gjort en ganska stor sommartårta som var ett fotojobb. Och då skrev jag till dem så här, det finns en tårta här nere om ni vill komma, och då skrev vi kommer, och då kommer de ner liksom i förkläde, och då ska de ha kalas, så hon står och håller på att laga middag, och hon bara, sån himla bra timing, för att vi hade inte fixat liksom någon dessert, och det här har hänt flera gånger, och för mig, vi har ju pratat om det här, att jag tycker att det är en sån märklig grej att dessert inte är med
i planeringen.
Och för de här är liksom verkligen så här,
gillar så här lyxiga saker, de äter mycket, de kan göra så här skaldjursplatåer och riktigt så här goda grejer, men de bara, nej men jag är så dålig på det här med dessert och tårtor.
Så liksom. Då skippar de det helt?
Ja, det verkar som att de skippar det helt, inte så här, då har jag redan eller så här beställt en från ett konditori eller köpt hem glass, liksom, eller kanske de har det, vet inte. Men så de är, det är alltid så här, åh, rädda dina öron, här kommer, men jag tänker, de kan inte lita på det.
Nej.
De kan inte räkna med att jag råkar ha en tårta över precis när de ska ha kalas, men det har hänt flera gånger.
Men okej.
Men det, jag är supertacksam. Men,
ni är
men,
jättekompatibla.
Ja, superkompatibla. Men jag blir ju förbryllad hur man liksom står där, ska bjuda alla gästerna, de kommer om fem
har
minuter.
Har inte planerat
det så här. Men vad lägligt, här kommer Brinker med.
Men alltså, på tal om kompatibla. Jag och min man är inte kompatibla i den här frågan.
Nej, i den här frågan.
Ja, för att jag har gift mig med en man som inte dör för sötsaker.
Mm, samma här faktiskt.
Alltså, det är jobbigt. För att nu står jag här och så här... Ja, men så här, jag jobbar med bakning.
Mm.
Men killen är inte så här jätteexalterad över fika. Mm. Men, för grejen är så här, först brukade jag inte ge bort saker. Jag sa, nej, men det här kan min familj ha.
Ja.
Och då vill inte han ha det. Så blir saker gamla och så blir de slängda. Jag hatar att kasta.
Mm.
Så börjar jag ge bort. Och då blir han lite så här, varför sparar du inget till mig?
Mm.
Man bara, ursäkta. Du har gjort det väldigt tydligt att du inte vill.
Jag känner igen 1000%.
Varför är det så där?
Det är exakt samma hemma. Det är så här, jag tycker inte om sötsaker, inte så förtjust i det. Och på ett sätt bra, för att jag, om han hade verkligen gått igång, var så här, alltså om han hade varit som mina grannar, åh vad gott, åh vad härligt, liksom, då hade jag ju velat ge honom mer och mer och mer för att jag tittar vad glad han blir.
Ja,
och det hade blivit en dålig grej. Men nu, han kan också vara så här, jaha, gav du bort hela tårtan?
Ja.
Ja, vill du det här? Ja. Jaha, helt plötsligt.
Ja, helt plötsligt.
För om jag har sparat en bit, då kan den stå i kylen i en vecka. Exakt. Och det är ingen som rör den. Liksom.
Exakt.
Mm. Jag tror att de är bortskämda bara med att det ska finnas. Så att liksom, de har första tjänst fast de har första tjänst när de vill.
Och vet du, ibland har jag sparat sen en bit eller två. För jag tänker, om inte han är tusen, vadå sparar du bara det här? Nej, men... Ursäkta, men det här kommer inte att ätas upp. Du vill bara liksom ha den här känslan av att du, det här är ditt. Men du kommer inte att äta upp det.
Nej. Anders gillar också fotare och så skicka till sina kollegor och så bragga om vad han får hemma.
Exakt. Så där är min man också.
Men sen äter han inte.
Så där är det
han bara, titta här vad jag får. Och sen bara tar han en påse chips och går upp.
Bortskämd alltså. Ja.
Du, vi fick en fråga som vi inte riktigt har pratat om någon gång, kanske för att det är ganska smalt, men ändå roligt. Det var en tjej som sa, min kavel är slut.
Vadå slut?
Alltså den är liksom död, sönder.
Ja, trasig.
Ja.
Dina ord var inte tillräckliga. Så nu kommer jag hem med ett bed. Okej, så det var trasig.
Vad tycker ni, vad ska man tänka på? Och så tänkte vi, ja men vad roligt att prata kavlar.
Så bred podd, men ni känner inte alls in oss på smala ämnen. Men kavel är faktiskt ett viktigt verktyg och det är bra om man har en bra kavel.
Ja, har du sett, du följer ju Matt Adler på, han har ju nu fått, tror jag.
Jag trodde by the way att han heter Matt Ladlard.
Ladlard. Ja. Ja, det är inte orimligt att
hade
tro.
Hade han brandat sig ett tag som så här naken fiskkock?
Naken fiskkock, ja. När han blev... stor. Ja,
så... Men nu har han satt på sig kläder.
Ja, men precis.
Och vilka, alltså, så det är nice att folk har på sig kläder. Men...
Topless chef, tror jag.
Ja, och sen bytte han, Topless Baker.
Topless Baker hette han. Det var hans stora brand.
Men han hade alltid förkläder och han visade aldrig liksom.
Ja, men han var naken under förkläder.
Ja.
Eller alltså, han hade bara överkropp och förkläder bara.
Och det var så han blev känd.
Ja.
Sen så bytte han...
Ja, men sen blev han jättestor och mycket mer liksom seriös. Mm. Och då valde han att byta till
sig. Och sätta på sig en polotröja.
Ja, och exakt. Glasögon. Nu är han ju väldigt så här...
Ordentligt.
Ja, men precis. Men han har i alla fall, han har flyttat till ett nytt stort hus och har liksom ett uteskjul på något sätt som är hans nya bakstudio.
Och det vill man ju ha.
Och då har han förmodligen via spons fått liksom en kavlingsmaskin. Du vet sådana de har på bagerier.
Vad är det, en pastamaskin?
Nej, alltså en riktigt stor jäkel som är liksom som de har på kondis där du bara stoppar i det, som en kavlingsmaskin som kavlar så stora sheets liksom.
Okej. Okay. Jag kan inte alls, det känns som
ett
långt
märkligt
bort.
För att han brukar göra så här en bakelse som han filmar och lägger upp.
Vad ska han med
göra
liksom. Ja,
jag känner mig också noll avundsjuk på så här, ett, vem har plats till det? Två, vem behöver en stor kavlingsmaskin för hemmabruk? Alltså kavlingsmaskin som är en pasta shore.
Det funkar ju.
Den här är ju stor som en tvättmaskin.
Liksom. Ja, good for him.
Ja, märkligt. Okej, tillbaka till vanliga kavlar.
Ja. Och jag brukar, så här, jag kör nonstick-kavlar till marsipan, sugar paste och sådana där grejer.
Mm.
Självklart funkar de till degar också.
Mm.
Men jag, det är bara det att jag hatar ju att diska. Så jag stoppar in hela mitt liv i diskmaskinen. Mm. Och är det så att...
Ah, du diskar nonstick?
Allt, jag diskar allt, gumman. Alltså, ingenting går sönder. Högsta intensitet, högsta hastighet. Bara stoppar in allt.
Har du olika hastighet också på din diskmaskin?
Nej, men alltså, jag hatar att diska.
Ja.
Om jag kan stoppa in något i diskmaskinen, då gör jag det. Jag skiter
även när det står så här, don't
dishwasher. Jag bryr mig inte, för det där...
Du
det
bara
där,
köper nytt och
ja,
något
sånt. Ja. Men jag vill bara säga det, att nonstick-kaveln är asbra.
Mm.
Den funkar till allt.
Mm.
Men jag har träkavlar också. Funkar jättebra till vetedegar. Det är bara det att jag vill inte ha träkavlar till just marsipan. Och såna, för det blir ofta märken. För den kan få en så här ojämn yta. Det kan fastna saker och så vidare.
Mm. Kör du träkavlar i diskmaskinen också?
Jag kör allt.
Ja. Okay. Mm. jag har en nonstick-kavel som jag köpte på GKs för typ så 15 år sedan. Det kanske så här 149 kronor.
Mm.
Eller ens 79, vad vet jag. Den är svinbra.
Mm.
Jag köpte en träkavel på Ikea i höstas. Bara för att ibland vill man ha en kavel när man tar bilder.
Mm.
Och då är nonstick-kavlarna fula.
Exakt. Ja, precis. De är jättepraktiska men jättefula.
Medan träkavlarna är mycket snyggare. Helst vill man ha en lite så här gammal med lite patina.
Mm.
Det får man nog genom att diska med diskmaskinen till exempel. Då ser de lite mer använda ut. Men jag har ju, som vi, när vi pratar inte om dig, du klippte bort dig i glassfilmen, men jag har ju en grej att jag inte kan ta i trä med mina fingrar.
Jag klippte inte bort det för att det var dåligt snack. Jag klippte bort det för att ljudet var
ja, det är helt okej. Men jag tycker inte om att röra vid trä med mina fingrar. Och speciellt inte trä som blir lite fuktigt.
Mm.
Till exempel kan jag inte äta en glasspinne ut. Jag måste ta pappret och vira runt pinnen. Mm. Så därför är en stor anledning till varför jag inte har en träkavel. Utan, och sen är den så sjukt bra, den här nonstick-kaveln.
Mm.
Men egentligen, om det, alltså, jag tror inte att det finns någon så här Rolls-Royce-kavel.
Nej.
Att så här, köp den här, den kostar 700 men så värt det.
Nej.
Utan så här, Ikeas kavlar
funkar jättebra.
Ja, och hittar du någon nonstick som är billig, den är säkert jättebra. Liksom.
Alltså, jag vet att när jag var hemma hos Filip Poon och spelade in en video för hur man gör prinsesstårta, då hade han en nonstick-kavel som var lite tyngd i.
Ja, det är det.
Den gillade jag att kavla med.
Ja.
Alltså, för att det finns ju nonstick, du vet, de här plast-silikon-
Just
avlånga
det.
Bara.
Ja.
De är ju liksom nonstick, men de är inte så tunga. De är väldigt lätta. Men jag tyckte att det var väldigt behagligt och lätt att få ett jämnt...
Jag tror att det är en sån jag har, för min är ganska tung.
För jag har haft en nonstick-kavel som inte är så tung också. Som är, den, är typ så här, den är ganska stor, men den är inte jättetung. Men jag upplever att ju tyngre desto... Ja. Det är nice att få...
Det finns ju också stenkavlar och marmorkavlar.
Som inte bara fina, de är också nice att kavla med.
Ja, precis. Men... Vad skulle jag säga? Det är ju så märkligt det här med kavlar, tycker jag, att vi i Sverige är de enda som har den kavel, eller kanske inte de enda, men om man jämför med så här Danmark, England, USA, där man tittar på mycket bakinspå, de har ju inte våra kavlar, de har ju bara en rolling pin, alltså en pinne.
Så opraktiskt.
En tjock, ser ut som ett baseballträ,
fast
det är liksom jämnt tjockt. Och Ditte Julie Jensen, som är en stor bakinfluencer i Danmark, hon släpper också egna bakprylar, formar och grejer. Mm. Hon släppte en kavel som är i silikon, tror jag, men där man också kan sätta på grejer som man kan skära och så här. Superbra. Men även den är bara en tjock pinne.
Det måste vara sjukt opraktiskt och bara liksom, hur man, alltså, jag vet inte, hur, då kavlar man bara ovanifrån med henne, alltså man bara rullar.
Ja, bara liksom,
man kan liksom inte ta tag i
nej.
Den och få
ett... Så du kan ju inte så här gå över en hel lång, utan då måste du så här, och så framåt, alltså. Så otroligt opraktiskt. Jag kan inte förstå hur vi som har en sån genial kavel, som det känns som vi har haft i hundratals år, när man tittar på de gamla bakstugorna och bakar knäckebröd förr i tiden, så hade de ju såna.
Mm.
Hur kan den kaveltekniken inte ha spridits över världen?
Ja, det är konstigt.
Hur kan fortfarande den här baseballpinnen vara standard i nästan hela världen?
Ja, det har du rätt i.
Jag förstår inte det.
Jag tänkte säga, ska vi ringa henne? Men vi kommer inte förstå vad hon säger.
Nej, men jag tycker det är supermärkligt.
Men bra kavel, handtag. Eller vad
ja,
heter.
Att det är att en handtag som du håller i och sen så rullar. Ja. Det känns så självklart.
Gärna någon stick, lite tyngd skadar inte.
Precis.
Men annars, alltså, de köper en kavel på Ikea, funkar jättebra.
Ja, verkligen. Men sen så finns det lite tips och tricks.
Mm.
Om jag kavlar marsipan, om jag kavlar mördeg framförallt, pepparkaksdeg, alltid kavla mellan två bakplåtspapper.
Yes.
Eller jag har till och med, och det är lite överkurs, med så stora overhead-papper som man kan ha till chokladkonst och sånt också.
Jag har en kavlingsmatta som jag kör till marsipan och sånt. Mm. Alltså mördegskakor och pepparkakor brukar jag köra mellan två bakplåtspapper bara för att jag vill inte flytta på dem och losa formen. Så du kan bara dra över pappret sen på en plåt.
Ja, men precis. En silikonmatta är verkligen också bra. Det känns också som att den är lite lättare att hålla fräsch än typ sin diskbänk kanske.
Ja, men exakt. Och det är så skönt för när jag täcker marsipantårtor till exempel. Ja. När man har kavlat ut på en sån matta, då är det bara att vända hela mattan upp och ner på tårtan och sen så liksom lägger den sig perfekt. Supersmidigt, alltså verkligen bra investering. Om man
och det som jag tycker är bra när man gör kavlar mellan, till exempel mördeg mellan två bakplåtspapper, det gäller ju bara där att ta av det ibland och lägga på så att det inte blir skrynkligt. Mm. Men, och sen att du ska ta ut med utstickare till exempel, att så här, in i kylen eller in i frysen en minut, ta ut det. Ta ut de här och sen så kan du bara lyfta med en stekspade eller en palett. Mm. Då håller ju de här kakorna formen till 1000%. Så då lägger du dem typ frysta på plåten. Eller som du då, som man bakar på det bakplåtspappret som man har kavlat på. Men att hålla på fram och tillbaka och vända och mer mjöl, nej.
Jätteovärt. Men jag vill också säga att en grej som många missar när de kavlar grejer generellt är att de liksom inte flyttar på det de kavlar på. För att när man kavlar, då har man mest tyngd närmast kroppen. Mm. Och om man bara kavlar åt ett håll och aldrig liksom roterar på marsipanen eller degen, då kommer den bli jättetunn närmast sin kropp och tjockare längre ut. Så man måste hela tiden rotera. Oavsett vilken kavel man har så är det liksom viktigt att rotera.
Rotera både liksom i olika håll men också upp och ner.
Ja, men exakt. Mm. Då får man en superjämn.
Och då ser man också till att det man har inte fastnar i underlaget om man hela tiden gör så.
Ja, men dagens kavelskola.
Kavlingsskola. Ja, tycker du att det är roligt att kavla?
Alltså, vad menar du?
Eller alltså, man har vissa grejer som är... till exempel så måste jag gå ner i källaren och hämta min kavel. För den är där. Jag och då blir jag så här...
Alltså, jag tycker inte, förut kunde jag tycka det var jobbigt. Men alltså, sen jag skaffade min kavlingsmatta så har jag inga... Jag tycker inte det är något jobbigt eller konstigt. Eller alltså, det blir bra.
Jag tycker alltid att det är ett lite så här, just det. Alltså, jag älskar att baka pajer till exempel, eller så här fina tarter. Mm. Men,
ja, men jag tycker, då är det inte att du hatar att kavla, du hatar att gå ner till källaren.
Ja, men fast också hela kavlings... grejen känns lite grann som ett nödvändigt ont. Så då försöker jag till och med, liksom, om jag gör en stor sats mördeg och så gör jag massa olika skal och grejer. På, och kanske till och med... Också tycker jag att det är skittråkigt att göra mördeg. Så då brukar jag göra en rejäl sats. Och sen så fryser jag.
Den är så tacksam att frysa ner. Håller
för ibland så ska man kanske ha bara något litet. Och då bara, just det, jag har ju frysen. Då behöver jag inte ens...
Och hur tinar du den sen?
Bäst i rumstemperatur tycker jag. Eller om du
har... Hur långt innan behöver du ta
Men om man är förutseende så är det bra om man så här tar den från frysen och lägger i kylen över natten. Mm. Då kommer den vara bra att kavla. För det vill man ju också när du ska börja kavla mördeg, börja på en riktigt kall deg. För den blir varm och mjuk väldigt snabbt när man håller på med den. Men så här, inte in i mikron och sånt, utan den måste tina som den är. Men den håller ju i frys ett par månader lätt, liksom, längre också. Men den tappar lite av sin så här fräscha smör, krisp smak. Och också så vill man bara snabbt röra ihop den, dela halva och frysa så man inte håller på att älta den för mycket.
Nej, men jag har inget tips eller hack den här veckan.
Nej.
Det känns som att det går trögt på den fronten.
Ja, kanske för att man inte håller på så mycket. Eller jag har haft jättelite tid att hålla på hemma och baka till bloggen och sådär. Men jag kom på en grej. Det här hänger lite grann ihop. Det känns som att vi inte kommer på något nytt någon gång. Vi bara så här återkopplat till saker vi har pratat om tidigare. Men vi har pratat om sous-vide. Ja.
Nej, det var en avsnitt sedan vi startade podden igen.
Och ofta när man köper en sous-vide så köper man den som ett paket tillsammans med en vakuumpackare. Mm. För att kunna sous-vide så måste du vakuumpacka.
Okay.
Det är som du ska tillagas. Det är det som är hela grejen, att du vakuumpackar och sen tillagas det på låg temp. Men jag har ingen sous-vide, men jag har fått en vakuumpackare.
Okay.
Det är en ganska stor eländig maskin, liksom. Den liksom, för att bara ha till så få grejer som man har hemma. Liksom,
jag hatar sådana köksmaskiner.
Ja, du kan inte ha den framme för den är ful och väldigt skrymmande. Så jag så här, snabbt sätter upp den på en hylla där jag egentligen inte vill ha saker ovanpå en garderob. Men då tänker man att det är så här, till kött och när man ska frysa grejer. Liksom. Men då har jag kommit på ett sjukt bra användningsområde för den. Mm. Nämligen, det finns ju ibland att man köper storpack med saker som man använder och sen så går det så här flera månader utan att du använder det igen och så är det så här halvdåligt. Och en sån grej är marsipan.
Mm.
Då brukar jag köpa de här en kilo eller vad det är på Martin och Servera. Du, även när du beställer ibland så blir det stora förpackningar. Och då tar man det man ska ha och sen så ska jag ha den igenom 3 månader och så här, 1000 varv i plastfolie, 8 olika plastpåsar och ändå så får man så här skära bort kanterna när man ska ha den efter 3 månader för att det har blivit stenhårt. Och då kommer jag på att jag kan vakuumpacka den igen.
Smart.
Så då tog jag det jag skulle ha och sen så vakuumpackade. Så då är den ju som ny. Som
det borde funka för mandelmassa. Alltså du vet den här stumpen som när man
helt klart ska ha mandelmassa, säkert sugar paste och sånt. Ibland så kanske man står och säger, men gud vad ska jag göra med 1 kilo farinsocker till? Mm. Ja men ta ett halvt kilo och lägg en burk och vakuumpacka resten. Ja. Och nu säger jag inte spring och köp en vakuumpackare för det här. Men om du redan har en vakuumpackare hemma
som
du inte använder så flitigt så är det ett supertips faktiskt att om du har ett storpack med någonting, saker som lätt torkar ut och som du inte ska använda ofta, vakuumpacka.
Nice! Mm. Nu har vi kommit till segmentet veckans trend.
Mm.
Och det här är inte en ny trend, men den har kommit tillbaka.
Mm.
Ish.
Mm.
För jag vet inte om du har sett det här med flätade bullar. Alltså bullar som man, alltså varje bulle är en fläta som man sen rullar ihop och bakar i en muffinsform eller muffinsplåt.
Jag har gjort den trenden.
Ja, du har gjort det.
Ja, jag har en film på det. Ja.
Jag har missat det här helt, men det, jag ser det oftare nu. Men ofta är det så när man tänker på något så känner man att man ser det oftare.
Mm.
Men jag tror att jag såg Leila Lindholm göra det här för några år sedan.
Mm.
Jag kommer inte ihåg om det var bröd eller kanelbullar. Men nu har jag börjat se det på typ så här TikTok och på min liksom utforskarsida på Instagram och liksom fler av oss svenska bagare gör det här.
Ja, men precis.
Men jag vet, det är jättefint, men jag känner mig lite skeptisk för det blir en väldigt tjock och stor bulle.
Mm.
Alltså, jag gillar konceptet av att fläta och rulla ihop, men det känns som att den blir för stor för, alltså, den är redan stor när den är klar, eller när den är ihoprullad. Hur stor blir den när man har gräddat den?
Ja.
För det är ingen som visar det.
Nej.
Du kanske har visat det.
Ja, men alltså jag har ju bilder på min... men jag såg det på TikTok, tror jag, i höstas. Och så tänkte, det här ska jag göra innan jag ser 1000 andra personer göra det. Så då gjorde jag det. Sen har jag sett, jag tror att Simona har gjort det och Cecilia Haglin har gjort det.
Hilda som vann Hela Sverige bakar i år.
Hon har också gjort det. Och det är säkert jättemånga fler som har gjort det. Jag tror också att någon skickade till mig. Följare brukar skicka tips liksom. Och också, nu kommer dagens, veckans Nadja bakar.
Ja,
för att hon i ett avsnitt besöker en bagare som gör bullar. Och han gör också exakt den här tekniken. Han gör den väldigt, väldigt bra. För jag blev lite besviken, måste jag säga.
Okay.
För att, som du säger, man får se hur man kavlar ut den, man får se hur man skär remsor, man får se hur man flätar och man får se hur man lägger ner den i muffinsplåten. Sen får man inte se så mycket mer. Och jag tyckte mina var superfina, de såg verkligen ut som så här riktigt fina flätor. Mm. Men sen när de var bakade så tyckte jag att de tappade formen. Det såg bara ut som att de var så här hopsnodda liksom. Alltså det här flätade mönstret framgick inte lika tydligt när det var bakat.
Nej. Sen visade de innan jag bakade slutresultatet.
Ja, och hans var mycket finare.
Okay.
För det han gjorde som jag tänkte att jag ska testa nästa gång var att han liksom såg till att flätan var inte bara som en rak fläta på toppen utan verkligen gick som en rund. Liksom, han hade dragit ut det på något sätt. Men det som jag tyckte var 2 saker som var lite konstigt var dels så var det ju det att det var inte så fint när det var bakat. Mm. Det såg inte lika imponerande ut som jag hade hoppats. Och 2, så undrar jag, alla bakar ju de här då i muffinsplåt.
Mm.
Och egentligen, varför måste man det? Är det så att de ännu mer tappar formen om man inte fångar in dem i muffinsplåten?
Så kan det nog vara.
Men jag tänker att jag ska testa en gång och göra den metoden utan plåten. Men det som händer är ju att de får ju den här svampformen.
Mm.
Alltså verkligen så här en muffins och sen med den här stora toppen. Så jag tror att jag bara fotade mina ovanifrån för det var så de var snygga. Ja. Från sidan så ser de lite knas ut för de ser ut som svampar. Och att grädda kanelbullar i muffinsform gör också att ovansidan som inte är i formen blir så här lite krispig och härligt karamelliserad. Undersidan blir ju lite soggy.
Ja.
För den får ju ingen färg eller krispighet. Den blir bara lite mushy och mjuk.
Mm.
Så att jag var inte superimpad över slutresultatet.
Det hade känts finare tror jag om man bara hade flätat och sen låtit den vara en fläta. Och inte liksom...
Ja.
För att det känns tyvärr...
Hur ser ändarna ut då?
Nej, men man kan väl bara liksom... Den änden som inte är... Alltså den som är slutet, det är väl bara att trycka ner den under.
Mm, kanske. Jag tror att de skulle gå upp då kanske. Men jag tänker att jag ska försöka göra dem...
Ska vi ha det som läxa till nästa vecka? Att
testa. Kommer vi att hinna baka nästa vecka?
Okej, Emma.
Ja.
Ett avsnitt fullt med olika saker. Allt från felsägningar i låtar till vaniljsmak i bäveranus.
Mm.
Idoler från barndomen.
Ja.
Och kavlingstekniker. Vi har pratat om så mycket.
Ja.
Jag ser redan fram emot nästa avsnitt.
Jag också.
Ni lyssnar som vanligt på torsdagen. Kommer avsnittet ut?
Ja. Följ oss på Brinken bakar. Camilla Hamid, bakpodden.
Yes. Och glöm inte att lämna en recension på podcasten. Det uppskattas enormt.
Vi hörs hörni.
Det gör vi.
Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.